jag insåg när jag hade spelat in avsnitt 27 att på Spotify så har jag möjlighet att ställa frågor och göra omröstningar. Eller, jag insåg ju det här tidigare såklart, men jag visste väl inte riktigt vad jag skulle fråga. Och tyvärr så finns inte den här funktionen hos vare sig Apple eller de andra plattformarna nu. Men till avsnitt 27 på Spotify, som bland annat handlar om att ha tråkigt, så ställer jag en fråga. Och om du tittar under det här avsnittet på Spotify så kan det vara att det ligger en fråga eller omröstning där med. Så, frågan jag ställde var: vad är att ha tråkigt? Och hur gör du för att göra det till en ädel konst? Och Kajsa svarade så här: att stanna upp, att låta tiden vara oianspråkstagen, att låta tristessen komma smygande, för att efter ett tag märka hur tystnaden föder kreativiteten som vaknar med nya idéer. Jag gillar det där lite svåruttalade ordet oianspråkstagen. Tack för det, Kajsa. Jag ska se om jag kan någon gång i livet snubbla mig igenom ditt samtal. Och svaret fick mig att tänka på någonting som jag pratat om i ett tidigare avsnitt. Och det handlar om tiden som det behövs för att komma i kontakt med nya tankar. Jag tänker att en del av det där med att ha tråkigt kan handla om att vi känner att tankar kommer ifatt oss. Och då tänker jag på tankar som: ja, här sitter jag och skräpar. Varför händer inget kul? Det kanske finns någonting annat som jag borde göra än att sitta här och sitta. Och då vill jag använda mig av Kajsas perspektiv. Låta tristessen komma smygande, för att efter ett tag märka hur tystnaden föder kreativiteten som vaknar med nya idéer. För jag känner igen detta, att i stillheten kan idéer komma till liv. Och här kommer det intressanta. Det behöver inte ta så lång tid om vi bara vågar. Jag har inte hittat något universitet eller någon forskare som tar åt sig äran för det här som jag ska berätta. Om du vill hänga upp det jag säger på vedertagen fakta så kan jag inte ge dig det. Jag kan bara säga att jag själv har upplevt det här många gånger. Att om jag bara betvingar känslan av att fylla varje ögonblick i livet med handling eller distraktion, så kan nya, kanske spännande saker börja blomma ut. Så, här kommer siffrorna. 17 sekunder. Det sägs alltså att vi inte behöver mer än 17 dedikerade sekunder för att börja komma i kontakt med en ny tanke. Och 68 sekunder för att den ska börja blomma ut, fördjupas. Tänk så lekande lätt egentligen. Steg 1, 17 sekunder. Steg 2, 1 minut och 8 sekunder. Det är ju inte en speciellt stor uppoffring om vi ser till vad utkomsten kan bli. Vill du känna på hur lång tid 17 sekunder är? Varsågod. Det var 17 sekunder. Jag lever mycket i en berättarvärld. I princip vad jag än gör om dagarna så handlar det ofta om att skapa någon form av berättelse med min röst, som skådespelare framför en kamera, när jag är bakom min egen kamera, med mitt målande. Hela tiden finns det en berättelse närvarande, eller förhoppningen att berätta en historia. Ibland ytligt, ibland naivt och banalt, ibland manipulerande och kommersiellt. Och ibland vid några väldigt, väldigt få tillfällen en berättelse som faktiskt betyder något. Och jag känner att jag lever i en tid när historier som är viktiga att berätta är viktigare än någonsin. Men de som berättas är för få. För det finns så många agendor nu som pågår samtidigt, som drivs av maktbegär, av ekonomiska intressen, av rädsla för att trampa dem på tårna som drivs av kränkta, bortskämda egon. Och vårt koncentrationsspann är kortare än någonsin. Det sägs att om du skapar reklam för någonting så har du idag 3-4 sekunder på dig att fånga tittaren, mottagaren. Och det är helt omänskligt. Vad hinner du säga på 3 sekunder? Viktiga historier behöver betydligt mer än 3-4 sekunder. Och de behöver och förtjänar vårt odelade fokus. Jag vill själv så gärna vara en del av dem som berättar dessa historier. För det är mycket i den här världen som jag inte tycker om just nu. Som gör mig orolig, arg, förtvivlad. Men jag dras med en känsla av otillräcklighet, att inte vara intellektuell nog, inte känslomässigt smart nog, och så den där känslan att hela tiden vara beredd på attacker från dem som kategoriskt skulle säga att jag har fel. Jag kan också bli kategorisk och svartvit i mitt sätt att se på saker. Men oftast hamnar jag ändå i problematiserandet. Att se 2 eller fler perspektiv samtidigt. Och det är jobbigt. Det skulle vara lättare att leva om jag delade in världen i svart och vitt. Goda och onda. Vi och dem. Är du inte med mig, är du emot mig. Jag upplever att det finns många i vår värld som valt det sättet att förhålla sig. Och det enda jag kan se som föds ur det är polemik och polarisering. Och det är inte precis vägen till att göra vår värld till en bättre plats. Aristoteles tillskrivs citatet: kännetecknet för ett bildat sinne är att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den. Och jag skulle vilja göra en mindre variation på det här citatet. Kännetecknet för ett öppet sinne är att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den. Alltså förmågan att kunna lyssna på och reflektera över andra perspektiv. Du behöver alltså inte acceptera dem. men du kan åtminstone ta in dem och väga dem istället för att kategoriskt avvisa varje tanke som inte är i linje med din egen filosofi. Kännetecknet för ett öppet sinne är att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den. Jag vill hitta en historia. Jag vill skapa ett manus som berör. Jag vill berätta något för världen, om världen, som världen, till och med de mest hårdhudade och fyrkantiga kan säga: ja, men det här förstår jag. Jag håller med. Det här betyder något för mig. Och jag försöker. Och nästan lika många gånger ger jag upp. För att jag känner mig otillräcklig. Och lite rädd för att skjutas ner. Inte för att jag är så särskilt rädd för andras åsikter om det jag gör. Men för att min ansträngning i så fall kommer att visa sig ha varit förgäves. Kan du känna igen dig i det? Att du vill, men låter bli. Men jag kämpar på. Det gör jag. Är du en sån som precis som jag kan sträckkolla tv-serier? Som inte kan låta bli att börja på nästa avsnitt så fort ett avsnitt är slut. Och så är klockan helt plötsligt otroligt mycket. Men bara ett avsnitt till. Min kompis Antonio gav mig ett tips där för hur man kan bryta det här. Och det är att en ska stänga av mitt i avsnittet. Där det inte är för spännande. Sluten på avsnittet är ju byggda för att locka till nästa avsnitt. Så om vi kör med så kallat brutet räkenskapsår, att vi tittar från mitten till mitten, så kan vi slippa den där drogen på slutet av avsnittet som gör att vi känner oss tvingade att titta på ett avsnitt till. Kanske kan det vara värt ett försök. Det funkar för mig. Ibland. Jag brukar hävda att jag inte är en sentimentalist. Och det är sant. När det gäller ägodelar. Jag har gjort mig av med så mycket i mitt liv. I princip varje flytt i livet har inneburit utrensningar. Och den utan tvekan största utrensningen kom när jag flyttade utomlands. Så när jag återvände till Sverige så ägde jag inte så värst mycket mer än det som rymdes i mina två resväskor. Några få lådor med grejer som jag hade lagrat under tiden jag var utomlands. Och några få möbler. Två små bord. En liten hylla. Och under åren har jag slängt många av de saker som man samlar på sig genom livet. Och som vi nog lätt kan bli sentimentala kring. Fotografier, skolböcker, brev. Saker som jag också en gång tänkte att jag ville behålla. Men där livet och flyttar till mindre bostäder och min utlandsflytt mer eller mindre tvingade mig att sortera och prioritera. För det fanns helt enkelt inte någon plats för allt. Och redan efter den första stora utrensningen när jag flyttade från dryga 90 kvadrat till ungefär 50, så märkte jag hur lätt det faktiskt var. För jag märkte att jag faktiskt inte saknar någonting av det jag gjort mig av med. Jo, men visst. Någon enstaka gång har ett föremål flugit förbi i mitt minne och jag har kunnat önska att jag fortfarande hade det kvar. Men det händer så oerhört sällan. Kanske någon gång vartannat, vart tredje år, om ens det. Och Oftast försvinner den där önskan lika snabbt som den kom. Jag tänker att minnet av de där sakerna i princip fungerar lika bra som att faktiskt ha själva saken. Men med skillnaden att i mitt minne finns det plats för hur mycket saker som helst. Vilket inte gör i den fysiska världen. Eller en liten justering, det där med att i mitt minne finns det plats för hur mycket som helst. Det är också en sanning med modifikation, för att jag har ett sanslöst dåligt minne. På gott och på ont, såklart. Men jag glömmer väldigt mycket. Och jag vet inte vad jag ska göra med det, för att vi glömmer ju inte med vilja. Och då tänker jag på det här, man säger att när vi blir gamla, alltså riktigt gamla, så det enda vi har kvar, det är våra minnen. Och jag ser en väldigt blank ålderdom. Det gör jag faktiskt. Min bror var en gång i tiden en samlare av rang. Alltså verkligen, jag tror han skulle hålla med om detta. Eller inte, jag vet inte. Men han skulle, på den tiden som jag pratar om nu, så bodde han i Malmö. Och han skulle flytta upp till Umeå för att studera. Och under den här tiden skulle han hyra ut sin lägenhet i andra hand. Och då behövde han tömma undan lite privata grejer upp från lägenheten och ta ner i förrådet. Och hans förråd var ganska fullt. Och han frågade mig om jag hade lust att hjälpa honom. Och jag vet inte om han då, när han frågade mig, visste att jag är själv så osentimental kring att spara saker. Oavsett så går vi ner till det här ganska rymliga förrådet han har. Och det är fyllt ut till dörren. Alltså, så att öppnar du, så är det är välpackat där inne. Så ingenting ramlar ut, men det går inte in mycket mer än det som står där. Och han har en hel del grejer som han behöver stuva undan. Och det blir lite av en kamp under de här timmarna som vi är där, när jag frågar honom om han ska behålla. Och han vill behålla. Och jag frågar, men vill du verkligen behålla det här? När använde du det här senast? Och ett exempel, det var på en av hyllorna, så ser jag att det ligger, när jag har räknat ihop, jag tror det ligger 4 stycken sån här beach tennis set. 4 stycken av olika ålder. Och så frågar jag, men du, 4 stycken beach tennis set. Ja, men det kan vara bra att ha, tycker han. Och då råkar han dessutom säga att det ligger ett i bilen med, ett sånt här tennis set. Så han har alltså 5 stycken beach tennis set. Och de andra ligger i källaren. 4 bil, vad ska han göra när han kommer till stranden nästa gång och inte har med sig ett beach tennis set? Då kommer han ju behöva köpa ett nytt set, helt enkelt. Då skulle han ha 6 stycken tennis set. Och med lite förhandling så lyckades vi komma fram till att han kunde göra sig av med de här 4 seten, för att han hade ett i bilen. Och ja, han gick med på det resonemanget. Och sen var det en låda ihoptejpad, och så stod det innehållet på den här lådan. Och jag frågade honom, den här lådan, Micke, ja, men det var en sån här bra att ha-låda. Ja, men den är bra att ha. Nu sa jag, Micke, jag känner ju igen den här lådan. Den har jag burit till din förra lägenhet. Var denna också ouppackad. Och det var ganska många år emellan när vi stod där och rensade förrådet. Och den gången när jag hade tagit den till en annan lägenhet. Och jag minns inte utfall på den lådan. Men jag tror att han också kände väl att okej, har jag inte öppnat den här bra hallådan på 10 år, som jag antagligen har ganska dålig koll på vad det finns i den, så kanske jag kan slänga den. Och nu kanske jag klappar mig lite grann på ryggen. Men idén, hela idén för honom var ju att göra plats i sitt förråd. Och med tanke på hur nostalgisk, hur praktisk han är med bra att ha saker och så här. Så tänker jag att hade han fått göra det där själv, om vi bortser från arbetskraften i att bära och slänga grejer och sånt där, utan bara besluten kring att behålla eller inte behålla, så tror jag han hade fått det svårt den dagen att få in allting. Även efter en utredning hade fått svårt att få in allting han behövde få in från sin lägenhet. Faktum var att när vi hade tömt ut det här förrådet och fyllt på med de grejerna som han behövde få undan från lägenheten, så kom ihåg, det här förrådet var alltså knökfullt när vi började. Och när vi var klara så var förrådet ungefär halvfullt. Men okej, okay, jag är då osentimental när det gäller prylar. Men det finns en annan sida av myntet också. Jag kan nämligen vara otroligt sentimental kring människor och sammanhang och kontexten, minnena av dessa människor, hur många år de varit med, hur fina de har varit. Massa sådana här situationer, och de i princip undantagsvis får mig att tappa koncepten lite grann om jag bestämmer mig för att hålla ett tal. Det är så dumt. Idag till och med kan jag avstå från att hålla tal, för att jag vet om att sannolikheten att jag kommer att börja gråta nu är så stor. Och visst, det kan vara gulligt och kärt att se en människa bli drabbad över en situation. Men för mig så blir det besvärande, för jag har ju ställt mig där för att jag vill berätta någonting. Jag har någonting som jag vill dela med dem som är där tillsammans med mig. Och så istället så börjar jag gråta. Och det är nästan så här, förlåt mig om jag använder fel ord för dig som jobbar inom psykiatrin och psykologin, men det är nästan liksom så att det känns som att det är psykosomatiskt. Att ställ Patrik och hålla ett tal och du kommer få se honom gråta. Det är liksom, det bara är så, och det är så, jag tycker det är jobbigt. Men jag försöker skämta bort det, för ibland så känner jag att nu vill jag och ska jag hålla ett tal. Och då har jag inkorporerat det här med att, ja, hur lätt jag börjar gråta. Det får liksom bli en del av när jag håller talet. Och då känns det lite mer okej om det kommer några tårar och jag kan försöka hämta hem det igen så att jag kan få berätta det som jag egentligen tänkte berätta. Det här med mitt dåliga minne förresten. Du kanske redan har stött på det om du har lyssnat på några avsnitt, att du tänker att ja, men det här har du redan pratat om, Patrik. Jag vet, jag kämpar med det och liksom så här, men vänta, har jag pratat om det här redan eller inte? Och så har jag ett dokument där jag samlar det jag har pratat om och så går jag in och söker där, och så ibland så ser jag att jag har pratat om det här. Men ibland så hittar jag inte det där. Men så är det en så här gnagande känsla att, men du har nog pratat om det här förut. Så snälla, ha överseende med mitt dåliga minne. Och sen ibland så är det faktiskt så att jag kan ta upp grejer igen helt enkelt. Och prata om det ungefär likadant som jag har gjort förut. Men vi kan väl kalla det för repetition, att vissa saker tål att höras mer än en gång. Jag tänkte jag skulle vika in en väldigt kort reseberättelse och hur jag lärde mig att skilja på två ord. Och det var när jag var barn, så åkte jag med min pappa och min bror ofta till vår släkt utanför Flen. Och på den tiden så var inte motorvägen från Skåne upp till Stockholm fullt utbyggd, utan man åkte genom ganska många mindre samhällen innan de har dragit vägen utanför. Och ofta så fick man väl kolla på vägskylten vilken ort man hade kommit till, för att de har en tendens att se ganska likadana ut, många av de här orterna. Men det var en ort man aldrig behöver tvivla över vilken man hade kommit till, och det var Vaggeryd. För på den tiden så fanns det en fabrik som tillverkade sulfat. Och sulfat luktar något så fruktansvärt illa. Så att även om jag sov så vaknade jag av den här stanken. Och då lärde jag mig en ramsa för att komma ihåg vad det var de tillverkade i Vaggeryd. Och då finns det två ämnen som är ordmässigt väldigt lika varandra, och det är sulfat och sulfit. Och då fick jag lära mig ramsan: sulfat luktar mat och sulfit luktar skit, fast tvärtom. Så nu vet du det. Sulfat luktar mat, sulfit luktar skit, fast tvärtom. Om du har lyssnat på några avsnitt så har du ju också hört mig berätta om mina målningar som jag har jobbat med under ett drygt år. Kanske har du till och med sett någon av dem om du varit inne på min Instagram. Stora dukar som tar lång, lång tid att bli klar med. Och varje gång jag blir klar så kommer det som en kreativ utmattning, i alla fall kring målande, som gör att det tar rätt lång tid för mig att ladda om och kunna börja på en ny målning. Även om när jag sitter här i min fåtölj och ser det där tomma stafflit och det står ett par dukar bredvid, så har jag fortfarande den här drivkraften, men jag vill ju göra någonting, jag vill måla mer, men det tar tid. Och nu har jag en sån period när det är ett tag sedan jag gjorde min senaste målning. Jag tror den blev klar precis vid årsskiftet kanske. Och nu har jag istället satt igång och göra skisser, kolskisser. För de går mycket snabbare att ta mig igenom. Jag kan göra en sån skiss på 20-25 minuter ungefär. Och det här har visat sig vara bra för mig av olika skäl. Dels att jag snabbt kan få ett resultat. Jag kan gå vidare till nästa om jag vill, ganska omgående. Och just det här att det går snabbt, det är också något jag strävar efter. Att jag får inte fastna i att vilja göra för mycket realistiska detaljer. För att det är någonting med de här andra målningarna, att jag ändå, jag vill inte att det ska se ut som ett fotografi överhuvudtaget inte, för det kan lika bra ta ett fotografi, men det ska ändå vara en naturalistisk och realistisk återgivning av den människa jag målar av. Och det är tidskrävande och tankekrävande, och här så är tanken mer mindre intellekt, mer känsla, och att komma i mål ganska omgående. Och kan säga att det syns på det viset att proportionerna kan bli lite udda i mina teckningar. Om du överhuvudtaget är nyfiken på mina skisser eller mina målningar så hittar du dem då på min Instagram till, som sagt. Och min Instagram hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Och är det så att du vill ta kontakt med mig av någon anledning, så är det nog enklast att göra det via Instagram och skicka ett meddelande till mig där. Och jag blir väldigt glad om du gör det. När jag satt och skulle gå igenom lite grann vad jag tänkte prata om idag, så kollade jag ett annat dokument som jag har som heter Idéer. Och där har jag också samlat idéer från er som lyssnar. Och då fick jag för ganska länge sedan så fick jag ett förslag att prata om det som man kallar för imposter syndrome. Och men kort beskrivet kan man säga att det är den här känslan av att vi kommer att bli genomskådade. De som tycker att vi är bra eller vad det än må vara, så kommer att tänka, men jag bara fejkar. De kommer att se att jag bara är en bluff förr eller senare. Jag har bara haft tur, eller ja, jag vet inte, fake it till you make it. Och jag ska se, jag har försökt att tänka ihop någonting kring det här, och vem vet, jag kanske inte är färdig tänkt. Du kanske har andra idéer, och då får du väldigt gärna dela dem. Ta det här med att andra runt omkring oss ger oss komplimanger för vad de tycker om med oss. Och det här är någonting som jag själv drogs med betydligt mer när jag var yngre. Jag är inte immun mot det idag, men det var mer när jag var yngre. Och jag fick ofta höra att jag var så snäll. Och jag kunde tänka att om du bara visste vilket mörker som bor inom mig, vilken hemsk människa som också finns här inne, så hade du tänkt annorlunda. Men så en dag, och jag vet att jag var mitt uppe i mina studier på sociologen i Lund, och vi höll på att studera socialpsykologi. Och jag vet att vi hade läst några kapitel om den postmoderna människan och vad den människan kämpade med. Alltså jag själv och mina likar som lever nu. Och jag kommer ihåg att det var verkligen som att läsa om mig själv. Och jag hade ingen aning om att vi var så många som kämpade med vår självbild. Och det var inte där förändringen skedde, men det fick mig ändå att känna mig mindre ensam. Och människor fortsatte säga till mig hur snäll de tyckte jag var. Och så en dag, när jag antagligen tyckte att min inre, rätt tröttsamma röst som bara valde att se de sämre sidorna tog alldeles för mycket plats, så sa jag till mig själv, men Patrik, tänk om de har rätt. Att jag faktiskt är så snäll som de säger. Att jag är snäll på riktigt. Mörker, det har vi alla. Och sidor som vi helst undanhåller från andra. Även de som verkar vara världens snällaste och mest lyckade har ju det. Ett mörker. Om jag skulle tro studierna inom socialpsykologin. Om jag skulle vara lite mer realistisk. Och jag trodde ju på studierna. Och jag tror ju på statistik med. Och då blev matten helt plötsligt ganska enkel. Hur många sa att jag var en skitstövel? Jag och kanske några stycken till. Och hur många var de som sa att jag var en snäll människa? Betydligt många fler. Så då kanske det låg lite sanning i den då. Att jag är en snäll människa. Och sen vid något tillfälle så lyckades jag se mig själv utifrån. Inte på det där viset som jag har pratat om det här att se sig själv i spegeln och tycka att man ser en främling. Utan på något vis ställa mig utanför mig själv och se och liksom lyckas se till viss del hur andra människor antagligen upplever mig. Och tänkte, ja, men de har ju rätt. Jag vill ju väl, jag vill gott. Du är väl snäll. Med ett styng av skitstövel ibland. Jag kommer till den där punkten som jag brukar komma till en bit in i varje avsnitt. När jag undrar om det är så att du kanske har en sån där kväll eller natt eller stund när du känner att det är i princip omöjligt att somna. Jag har en känsla bland annat, jag kan känna när det kryper i kroppen lite grann, eller när det går så långt att jag tar bort kudden och lägger mig på magen och har huvudet direkt på lakanet, då vet jag att det är en sån natt i natt. Om det är där du är nu, jag kommer vara kvar, jag har en historia kvar att berätta, tänkte jag. Om det är där du är nu och du känner att du inte kommer att somna på en stund till, så tänk att det kanske är läge för dig att ladda in ett avsnitt till i spellistan. Det kan vara ett avsnitt till av min podd, eller ett avsnitt av någon annan podd som kan få dig att fejda ut. För det är det som är tanken. Att jag ska vara ditt sömnsällskap. Så lyssna inte för noga på mig nu i fortsättningen, utan vänd mig i ryggen. Tänk att jag egentligen sitter och pratar med någon i ett annat rum, eller att jag är den där kompisen som sover över, som inte kan vara tyst utan vill berätta historia efter historia. Och den här gången så är det helt okej att bara somna ifrån det. Vet du det? Så jag tänkte jag räknar ner från 10 till 0. Och sen så sätter jag igång min sista historia. Okej? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Min sista historia för den här gången. I den högst oregelbundna serien Vackraste platser jag besökt, så ska jag berätta lite om när jag satt på en enkel trästol på Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm för en massa år sedan. Kanske runt 2005-2006. Men för att ta oss dit så ska jag först backa bandet lite grann. I min familj, på mammas sida av släkten, så fanns det en gång en man som hette Nils Forsberg. Han föddes 1842 och dog 1929, tror jag. Redan som barn så tyckte han om att måla och teckna. Han växte upp ute på landet utanför Ljungbyhed. Som inte säger det ett smack kanske, som Ljungbyhed är en väldigt liten by. Men han växte upp på Vischan i en fattig familj och jobbade väl mest som fåvaktare för sin familj, eller för bönderna runt omkring. En dag så ville hans pappa att han skulle skaffa sig ett jobb, att han skulle utbilda sig, och prata med den lokala skomakaren, och det skulle bestämmas att Nils skulle bli skomakare. Men Nils såg den här krumme mannen som var skomakare, som var krokig efter att ha suttit där på borden och fixat med skor, så blev han väldigt rädd och bestämde sig för att rymma hemifrån. Och han gick 4 mil in till Helsingborg, där han fick en lärlingstjänst på en vanlig målerifirma. Någonstans där så såg målarmäster att den unge Nils också hade en fallenhet för att måla mer konstnärligt, och rekommenderade honom att han skulle ta sig till Göteborg och gå utbildning vid vad som hette Slöjdskolan då, som, om jag har förstått det rätt, är Konsthögskolan idag. Och där får han av en slump en möjlighet att åka med till Paris till världsutställningen. Och han skulle egentligen vara i Paris i 2 veckor, men stannade kvar i över 30 år. Jag minns inte exakt vad det var som hände som gjorde att han stannade kvar så länge. Och där umgicks han i konstkretsar och lärde sig mer om att måla, och Han ställde dessutom upp som frivillig sjukvårdare i ett krig som hette fransk-tyska kriget, när tyskarna slog en järnring runt Paris under lång, 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 lång tid och upplevde helt enkelt krigets fasor. Och han satte sedan igång att göra en målning som mäter, en oljemålning som mäter 5x3 meter. Och motivet heter En hjältes död och föreställer, motivet är från Notre Dame, och Notre Dame fungerade som sjukhus under det här kriget. Och där så ser man i en säng en soldat som precis har dött. Och runt sängen så står det soldater och familjemedlemmar, och vid sängänden så har hans hustru fallit på knä och gråter. Och den här målningen anmälde han sen till det som hette Parisutställningen, som Leo jämför ungefär med den tidens världsmästerskap i konst. Och han vann, som första icke-fransman vann han guldmedaljen för bästa målning. Och hans liv fortsatte i Paris i en massa år. Han gjorde fler målningar, han blev sjuk, en massa olika grejer. Och sen kom han hem till Sverige och levde sina sista år i Helsingborg. Och när jag var, jag vet inte, kanske runt 20, så fick jag syn på Nils Forsbergs självbiografi som stod i en bokhylla där hemma. Och läste denna och upplevde betydligt mer än det du har fått berättat för dig här nu. Det här blev kortversionen. Dels så kändes hans biografi som en inspiration för mig själv också i skapande. Men en grej som fanns där var att jag ville få se den här målningen någon gång i mitt liv. Och så följde sig så att jag var uppe i Stockholm på en filmpremiär och hade ett par dagar efter det som jag inte skulle göra någonting, och bestämde mig för att nu ska jag gå till Nationalmuseum och se den här målningen. Det här är många, många år efter att jag har läst boken första gången. Och jag tar mig dit själv dagen efter vi har haft den här filmpremiären och har ett rejält mått av förväntan, lite fjärilar i magen. Så jag har fått veta var målningen hänger, och jag går dit, och framför mig så ligger det en stor bred stentrappa upp till andra våningen. Och jag visste om att den skulle hänga precis ovanför trappan. Och kom ihåg att den var ju 5x3 meter. Och jag tar några steg upp för trappan. Och så ser jag målningen där uppe. Mer och mer ju längre upp jag kommer. Och det känns som att, jag vet inte, jag har nog inte satt ord på just, men det känns lite grann som att möta en kändis eller en sedan länge förlorad vän eller kärlek. Eller det är ett väldigt stort möte att få se den live. Och jag spenderar lång tid där framför den här målningen. Och en grej som var, vet du vad? Jag spelade in ett litet videoklipp när jag var där kring mina upplevelser. Och de var ju direkta. De var ju då och där. Och nu skulle det här bara bli ett återberättande av ett minne om jag skulle berätta vad jag sa. Så vet du vad? Jag tänker att du ska få höra några sekunder över mina reflektioner där. Godnatt.
Det går inte att beskriva, alltså den är så klar och detaljrik och fantastisk. Och alltså talen är 130 år, drygt, 132 till och med. Och när jag står nära den så kan jag fortfarande känna liksom lukten av oljan. Jag fascineras djupt över detaljrikedomen. Och bara liksom draperingarna och skuggningen i hennes tygar är... När man är som här, som jag kanske nu är drygt 3 meter ifrån. Det är som fotorealism, så det är helt sinnessjukt. Och grejen är att hade han tagit foton, man hade haft möjlighet att ta det här, göra den här bilden.